When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då är vi igång med ytterligare ett avsnitt av Kedja ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Bäcke och gör det här tillsammans med Niklas Nyman. Och denna vecka även med våran eminenta gäst som det nu är drygt 2 år sedan han var med senast. Välkommen tillbaka till Kedja ut, Robin Willman.
Stort tack.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Vårkänslorna sprudlar i fara. Beror på sommardäcken idag, så nu är det dags.
Hur är det med dig, Nicke?
Det är bra. Jag har ju attack, käka middag här. Så att jag tänkte att jag kanske kan springa till mötet jag ska iväg på sen.
Du attackade någonting annat innan vi började spela in också. Ska du berätta lite om det?
Nej, det behöver jag inte berätta för offentligheten. Det är inte nödvändigt. Men det är bra med mig. Det är ju svinsoligt, svinfint och snön är på väg bort. Det är bara positivt, tycker jag. Och så det är fint. Och alltså, helt allvarligt, har det gått typ 2 år sedan Robin var med sist?
Han var med 2 juni 2021 sist.
Det är helt sjukt ju.
Det var på min 28-årsdag då.
Ja, det var innan SM va?
Nej. Nej, det måste det här 2021, då var det ju SM i Västervik, var det inte?
Jo, det var det.
Jo, det här var bara en vanlig klassisk tisdagssittning, tror jag. Men vad har hänt sen sist, Robin? Vart står vi? Vart är vi?
Ja, det har väl hänt. Det har runnit mycket vatten i broarna, så att säga. Både discgolf och privat, så att säga. Mm. Men ja, var ska vi nästan börja ens? Det är omtrent 2 år sedan jag var med sist och uppe i flytt och renovering och lite privatliv som gick åt olika håll. Och lite discgolf.
Det känns som att det har varit väldigt lite fokus på discgolf, alltså senaste 2 åren i alla fall.
Det har varit mindre fokus i alla fall. Lite fokus har det nog inte varit, men det har varit mindre fokus än tidigare.
Om vi tar förra året till exempel, då kändes det som att det är liksom på väg tillbaka. Om vi tar så här, 2019, då var väl egentligen du, Robin Willman var väl egentligen namnet på discgolf Sveriges läppar då. Det var liksom då du hade din prime och var i alla fall som allra bäst resultatmässigt. Hittills, men vad är det som saknas eller har saknats senaste säsongerna mot 2019, om vi ser både discgolfmässigt och privat liksom? Varför är inte Robin Willman 2019 2022?
Nej, men det började väl redan slutet 2020 att hela glädjen försvann till sporten, helt enkelt. Nej, jag tyckte inte det var kul att spela längre, utan då tränade jag mest för att hålla sponsorerna glada. Kändes det som då. Och då blir inte resultaten som man vill.
Jag tror att jag blev ganska uppriktigt glad att höra dig säga just en sån sak, för att jag tror att många borrar ner i huvudet, alltså tror att det bara är guld och gröna skogar. Men nu har väl du haft åtminstone din huvudsponsor sedan 2017. Och varit med och liksom haft det man behöver inom discgolf för att kunna liksom klara sig så gott det går på åtminstone en svensk tour. Och sen tycker jag i alla fall att det är starkt att kunna vara öppen med det, att nej, men fan, det är inte roligt. Jag tycker inte att det är kul. Varför gör man det här? Och för som sporten har sett ut så har det varit väldigt mycket en stor boom, och det är många som har kommit in och tycker att det här är det roligaste som finns. Samtidigt så ser vi inte den sidan av sporten som det faktiskt är, att de allra bästa kanske kämpar med karriären och prestationen precis som i vilken annan sport som helst.
Det är ju en stor grej det hela, att vara discgolfare i Sverige, att man får det mesta betalt från sponsorerna, men man måste fortfarande jobba sina 40-50 timmar i veckan på sidan av.
Är det någonting som är i vägen för det just nu, känner du?
Nej, absolut inte. Jag har ett superbra jobb som jag är nöjd med, och vi är ett globalt företag. Så jag jobbar i Köpenhamn, så sitter jag på kontor i Köpenhamn och jobbar. Eller är vi i Finland, så kan jag sitta i Finland och jobba. Så det stör inte överhuvudtaget. Men det är också ett pussel att få ihop det. Och det har varit tungt de sista 2 åren då, att försöka. När man inte tycker att det är skitkul heller, att då få ihop också och kunna prestera på jobbet.
Men det måste ju vara ganska skönt att bara bestämma sig. Nu låter jag det vara, liksom. Och att inte behöva ha någon fokus på prestation, utan bara fokusera på att träna och hålla i liv i det, så att säga. Men inte ha någon fokus på prestation. Det måste vara en skön känsla ändå. Än fast man vill kanske tävla innerst inne, men att bara landa i det beslutet.
Ja, verkligen. Tommy känner mig in i benmärgen och vet att jag skulle aldrig klivit på en tävling utan att försöka vinna tävlingen. Men det är skönt att sen när man väl är på 10, så vill man ju alltid såklart spela så bra som möjligt. Man vill vinna så mycket som möjligt. Men sen när man kommer hem, det är då själva den här landningen kommer. Att man, ja men i år har jag inte tränat tillräckligt mycket, och jag vet att jag kanske ska vara nöjd med resultatet idag ändå. Fast att jag inte vann tävlingen utan kom på 22 plats. Men det kanske är just där jag är idag, utan att behöva träna 30 timmar i veckan.
Vad är det som händer i Robin Willman efter tredje rundan på en tävling som du själv vet med dig att här borde jag kunna vara med och slåss i toppen, men inte riktigt har lyckats? Hur går tankarna, och vad är det som ligger till grund för just de tankarna?
Nej, men om man ska vara helt ärlig, så känns det som att jag skäms inte om jag är inte högt upp. Men det är någon slags tävlingsmänniska i mig som ändå inte vill hamna långt ner i startlistorna. Och det är någonting som man tappar lite till glädjen till det.
Är det här någonting som kan påverka mitt under tävling också? Att du liksom har en känsla redan från början eller efter första runden att fan, det här kommer gå skit, nu finns det inte mycket som vi kan spela kvar? Eller finns det fortfarande någonting där du kan känna att spelar jag fortfarande tillräckligt bra, håller det fokus på rätt grejer, så kan jag fortfarande ro det här i land med er i behåll? Eller hur går tankarna där?
Alltså, det tycker jag är det absolut svåraste med den här sporten och all individuell idrott, att inte gräva ner sig. Att inte, om jag tar första trädet eller om jag gör en trippel, så då vet man att det är liksom bakom, och då kan man kan inte skylla på någon annan, och man kan inte försöka göra det ogjort, så att säga. Och då är det bara att bita i det sura och försöka. Och går det inte, så får man gå hem och träna mer.
Är det korta svaret? Träna mer bara?
Nej, det är det inte faktiskt. Men vi kommer väl säkert till det, hur året ser ut också. Men det sitter ju till 80% i det mentala. Kasttimmarna, de har man gjort sedan länge tillbaka. Och det sitter mer i huvudet att det ska komma ut också. Så det är mycket en inställningsfråga.
Vi pratade mycket om det sist, minns jag, just det mentala träningen, och att du faktiskt har tagit hjälp av mentala coacher för att komma vidare i det. Vad tycker du, vart är du idag jämfört med sist vi pratade om den biten?
Sist vi pratade var då jag slutade med det. Ungefär 2 år sedan. Och det går nästintill på dagen, så kan man se resultatmässigt när jag la av. Och det säger väldigt, väldigt mycket. Och inför i år så kommer jag samarbeta med en tjej som heter Jenny Hedlund från Falun. Hon är, vad ska man säga, mental coach och är gammal innebandyproffs i landslaget. Så vi ska börja samarbeta här inom kort och se vart man står och vad är nästa steg.
Vad känner du att vilket fokus är det du kommer lägga på just det mentala? Vart kommer ni börja någonstans?
Ja, man hittar tillbaka till hungern. Att hitta en glädje i att kunna vinna igen. Att kunna se sig själv som en vinnare.
Vad tror du krävs för det då? Nu har du inte tagit hjälp av henne än, så du sätter dig på prov. Vad känner du själv?
Fokusering. Jag tror att det är ganska mycket som för sig går runt omkring. Eller det har gjort det senaste 2-3 åren. Då, och nu är det betydligt mer lugnt på den fronten. Och det behövs ett 100% fokusering bara på det jag gör. Och när jag väljer att tävla så är jag och tävlar. Då är jag inte där för att visa upp mig. Utan jag är där för att tävla och för att vinna.
Det är ju det så... Det här har vi pratat om många gånger, jag och Tommy också. Men just det här med... Det märks att ni är nära kompisar, om vi säger så. Det blir lite roligt så här utifrån att sitta och lyssna på. Men att tävla för att vinna alltid, jämt. Aldrig liksom så här, ja men okej, nu är vinsten körd, spela för pallen eller spela för 50 platsen eller så. Men det är kul i vilket fall. Men du, 2022, det är ju ett år som vi har bakom oss som discgolfmässigt. Hur sammanfattar du säsongen 2022? Om vi börjar med det som var sämre och kan förbättras och vad som var bra.
Yes. Det som var sämre under året var att jag hade svårt att fokusera på de tävlingarna som jag hade räknat med att prestera. Till exempel SM och på NT-tävlingarna. Vilket gjorde mig väldigt less på mig själv. Och det har man bara sig själv att skylla. Att man inte tycker att det... Men det finns yttre faktorer att alltid skylla på såklart. Men det ligger fortfarande i en själv. Jag skulle säga att det
är... Hanteringen av det liksom, som du känner att det brister eller har brustit. Eller vad känner du?
Ja, men det är mer hur man tacklar motgångar. Både på banan och utanför banorna efter runderna. Och att man inte... men det var svårt att hantera helt enkelt.
Vad tar du med dig då? Är det positiva?
Ja, alltså det var några tävlingar som jag spelade ganska bra på. Till exempel Heatland-tävlingen var ju 8 tror jag det blev.
Japp, yep, stämmer.
Vilket jag var jättenöjd över. Och när jag blickar tillbaka nu när jag ser resultaten så var det ju riktigt bra discgolf.
Du gillar inte den banan speciellt heller. Så jag kan tänka mig att du var väldigt, väldigt nöjd med den placeringen.
Ja, alltså första året var det så gillade jag inte alls layouten. Nej, det kändes inte färdigt. Men sen gav jag fan på att testa igen. Och då spelade jag bättre. Och då fick jag det mer att fungera. Banan var mer hel och mer komplett än vad den var. Sen tar jag även med mig hela upplevelsen i Sula. Alltså i Norge. Allt från bilresa dit till... jag tror att det kom 37 eller 36 tror jag kom. Och mitt mål var att klara katten. Så det kändes jättebra. Där tycker jag att jag spelade stabilt. Och det var ju 2 runder som var halvbra. Då, men det var lätt hänt på runt vattnet där.
Är det en tävling du kommer besöka i år igen?
Nej, det är det inte.
Det var väl så där med vädret också. Det var väl rätt kallt där va? När ni var där?
Ja. Silla följde med då. Och hon skulle få se fina vyer i Norge. Och varmt och skönt. Men sen var det 6 plus och det regnade i sidled när vi skulle åka ut på runda 1-0-7-0-0. Då var hon mindre nöjd. Men hon bar väskan alla runder, så det är all heder.
Hon är uppvuxen bland bergen också, så det spelar ingen roll.
Ja,
hon är van med det.
Ja, blåst och regn i sidled. Så det är väl det jag tar med mig från förra året. Då, att de stora tävlingarna, då var vi Hitland då. Och Sula som var de större tävlingarna. Så spelade jag i Köpenhamn då, såklart, vilket är en riktigt rolig tävling då. Så där skötte jag mig hyfsat.
Ja, men du måste ändå säga att du gjorde. Startade med en 22:a plats.
Mm.
Ta cash och Det är så här, alltså, man vet ju inte riktigt var man står heller första på säsongen. Slutet på april. Det är ju, ja, snön har precis smält även nere hos er. Jag menar, det är tufft att veta.
Ja.
Om vi tar omständigheterna runt omkring. Om vi pratar med spelare, motspelare, tävlingar och så vidare. Vad känner du att discgolfen i Sverige står idag jämfört med 5 år tidigare? Vad finns det för utmaningar att tackla?
Ja, det är mycket, mycket mer folk som är riktigt bra. Det är betydligt många fler som kan vinna varje tävling man åker på. 2019, 2020 så var vi kanske mellan 5 och 8 stycken som man visste skulle vara med och slåss om det. Nu kan det vara 20 som är med och slåss om det, 25 som är med och slåss om det. Så det finns en betydligt bredare topp nu, vilket är riktigt roligt och svårt. Framförallt, det kommer upp yngre folk som är orädda och riktigt bra.
Och så är den här klassiken, den halvrisiga MA2-spelaren. Jag har också varit MA2-spelare, så skrik inte på mig nu. Men den halvrisiga MA2-spelaren som alltid spelar sin bästa runda på hemmaplan. De kommer alltid finnas med i contention där också, det vet vi.
Ja, de finns alltid med, men de orkar inte 3 varv.
Nej, det är väl så. Det är ett endagars event på hemmaplan, vet du, då är man livsfarlig.
Ja. Jo.
Men du, inför 2023 då, vad önskvärt att ta med dig in här? Hur vill du starta säsongen?
Skadefri. Mm. Det är en stor del som jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med under off-season nu. Så där var det mycket tid på gymmet, mycket konditionsträning och fixat min armbåge, löst mitt knä och fixat mitt finger.
Finger.
Det där jäkla, får man säga, men det fingret har varit ett irritationsmoment. Men nu har jag hittat lösningen. Så.
Jag tror att det är du och Ki som är de två mest skadedrabbade personerna som jag har haft med på den.
Ja, vi gnäller nog mest på det, Johan.
Vad är det för problem du har haft med fingret och vad har du gjort för att åtgärda det?
Det var en överbelastning på långfingret som resulterade i att det släppte en flisa flisa från benet då, helt enkelt, som då var 2 millimeter bred och 5 millimeter lång, som vi inte upptäckte först, som sen har legat och gnagt på leden och på kapseln längst ut. Så fort jag spelar lite för mycket så kan jag inte böja på fingret sen, och då kan jag inte powergrippa någonting. Så halva säsongen 2020 och hela 21 så kastade jag fangrip med allting.
Just det. Och sen 2022 körde du vänstern. Och då fick det läka till sig och så sen nu. Så att, ja, men det är bra att bredda sitt spel, som de säger.
Ja. Nej då, jag åkte på en privat magnetröntgen nere i Västerås som tittade på vad det var som hittade den där flisan då, som ligger i fingret. För att det var ingen som visste vad det var. Så jag var hos en arbetsterapeut och folk som tittade på det, men de sa bara att det kommer gå över, det kommer läka. Men det har det inte gjort. Så då tog jag ett kontakt med en kille här i Falun då, som har skjutit i kortison i leden. Så det håller ett halvår. Och sen får jag ta en ny kortisonspruta om ett halvår igen.
Det är ingenting man opererar det där då? Det känns ju sådär, nej, det går sådär och skönt att ha en flisa som är lös i fingret liksom.
Nej, de går inte in. Det är för liten del. Han säger att kroppen kommer äta upp det där tids nog.
Okej, okay. Just det. Mm. Ja, men då så. Kortison verkar vara bra skit.
Ja, det är bra att ta, men sen säger han, gör vi en 10 sprutor så kommer du bli stelopererad sen när du blir äldre. Men då sa jag att om 10-15 år så får de väl göra det.
Då ligger du med en kubanare någonstans.
Nej, sen har jag haft stora problem med min armbåge också, som har kommit och gått. Så jag var i SM20, men i Västervik där då, som jag knappt kunde lyfta väskan med höger armen. Då gick jag med vagn och försökte harva mig runt. Det var då jag insåg att det här är ingen bra.
Nej.
Så då var uppe och fick stötvågsbehandling och dry needling då, när man sticker lite nålar i armen som släpper på trycket. Men det kommer tillbaka som en käftsmälsa när man börjar kasta längre forehands igen. Så nu har jag varit på en blodförtunnande kur i 4 dagar. När jag gått på blodförtunnande och det verkar ha hänt någonting i armbågen nu. Så nu känns det betydligt bättre nu.
Jag vet om vad som är paj där då? Eller bara förslitning och överbelastningar? Eller är det liksom... Vad är liksom orsaken till smärtan?
Nej, det är att jag har ont i 2 senor. Som är så pass långt gott nu. Så det är en kronisk skada som jag har. Så den kommer inte att försvinna helt. Men det här med blodförtunnande kommer att hjälpa till.
Just det. Kasta inte forehand. Det är inte konstigt än så. Det är den enkla lösningen.
Lätt att säga när man spelar Cetris i Sävar. Finns det forehandhål? Jävla...
Det finns massor med forehandhål, men man förbjuder dem bara. Då är det lugnt. Slipper vi skador och så. Vi får ha kvar och spela som Robin istället. Det är mycket roligare.
Sveriges enda högerhänta backhandbana.
Nej, det finns nog fler söderut. Sverige också.
Ja. Jag tänker, hittills är det Eurotour som gäller i planeringen, säger jag. Om jag kollar på din profil på PDGA, Copenhagen, Konopiste och Åland Open. Är det någonting mer inplanerat som inte syns här? För...
Ja, men det som är står på väntelistan i både Borås och i...
Swedish Open.
Swedish, ja, precis. Swedish Open står jag på väntelistan på. Och sen även... Så ska jag spela par-SM och vanlig-SM. Och sen har jag faktiskt anmält mig till NT1 och 2.
Så där. Västervik också alltså.
Ja, jag pratade med spåren. Han sa att banan är aldrig varit så bra som den är. Så då lurar han ner mig.
Du har ju goda minnen från Västervik också.
Men jag har väldigt dåliga minnen från Västervik också.
Det är fler i Sverige som har.
Sverige.
Åtminstone alla som har spelat SM 2021.
Ja, men vi alla vet vems fel det var. Att det var sånt väder. Så att det behöver inte
men prata. Vi har varit inne på kroppen lite grann. Hur känns kroppen i dagsläget då, inför säsongstart och sådär? Kommer du att vara så gott som frisk och 100% till att du står på 10? Eller hur känns det?
Skademässigt, ja. Jag var ute och spelade igår. Första riktigt långa, eller med fulla forehands. Armbåge känns jättebra. Knät känns också bra. Så jag känner mig frisk i kroppen. Jag känner mig, jag har nog inte varit så att träna på länge. Så off-season har nog varit bra för mig. Sen har jag inte hunnit kastat lika mycket det som jag vill. Men det kommer det också.
Vad känner du nu? Tidigare har du varit känd för att du faktiskt har haft en riktigt bra arm. Du har kastat långt. Du är väldigt kraftfull och har fortfarande, tycker jag, en av Sveriges absolut finaste kasttekniker. Eller åtminstone de mest effektiva, måste jag säga, om man frågar någon som kan det här. Vad är styrkan nu? Är det någon annan del i ditt spel som du har utvecklat eller som du känner att du kan luta dig tillbaka mot?
Jag vill ju luta mig tillbaka på min grundkunskap i det här, som du säger, att det finns en grundteknik i det som jag litar på till fullt ut. Men sen är det också att jag vill verkligen gå in i det här i år, att det finns liksom inga höga krav egentligen på mig själv, utan ja, det är mer jag själv som sätter kraven på mig, hur jag vill göra, och det tror jag kommer vara en jättestor del i det här. Och att jag då vill spela de tävlingar jag vill spela, inga krav på vilka tävlingar jag måste spela, och jag kommer åka till tävlingarna och åka dit för att vinna då, såklart. Men jag kommer åka dit för att jag verkligen vill åka dit och spela också.
Det låter klokt.
Det är så man ska jobba, tycker jag. Åka på det man vill, inte det man måste. Jaha, men NT i Västervik, är det första tävlingen för året då?
Nej, jag sticker till Köpenhamn, gör jag om 2-3 veckor.
Ja, Köpenhamn är före, ja. Just det. Just det. Ja, men det blir en bra warm-up där då.
Om 2 veckor är det bara, Robin.
Okej, okay. Ursäkta.
5 maj va?
Ja, det är, ja. Ja, det är 2 veckor och 4 dagar. Så det är närmare 3 veckor än 2 veckor.
Ja. Men för de säger att Västervik och de har ju tuffat till den banan väldigt mycket. Alviken. Så det blir ju spännande att höra recension från den sen då.
Ja, jag ser fram emot att åka ner och spela den. De ska ju tuffa till den ännu mer mot vad den har varit tidigare. Så de har väl fixat några av nyckelhålen där på slutet som jag tror att de har fixat till lite grann. Så jag tror att det blir, jag tror att helheten kommer att vara bättre.
Mm. Spännande.
Och sen är det ju Åsbo också. Hemmabana.
Vad händer där då, layoutmässigt? Kan du lägga ut några goda skvaller?
Enda skvaller jag vet är att snön har försvunnit. Mer än så vet jag inte på banan.
Ja, då är det positivt.
Ja, nej, skämt sig då. Men nej, jag vet faktiskt inte. Jag sitter inte med i styrelsen eller sitter inte med i barngruppen heller. Men det blir nog jättebra, tror jag. De har gjort ett par bra ändringar. Banan är i snitt, ja, vad kan det vara, 4-5 kast svårare nu än vad den har varit tidigare. Det är svårare korplaceringar, det är längre hål och det är ännu mer OB för alla som har varit där på plats.
Nicke svinnöjd, bara sitter och myser och känner att han vill utkasta lite forehand.
Det är faktiskt inte forehand som lockar mig först när jag hör att det är mycket OB, men jag ska vara helt ärlig. Det är inte det första jag tänker, att åh, nu ska jag kasta forehand.
Ja, nej, men du, det ska bli, jag ska också ner på NT i Falun. Det ska bli otroligt kul att se vad som har hänt där. Komma tillbaka till någonting man tror sig känna igen, men det visar väl sig hur bekväm man känner sig väl på plats.
Den är tuff. Den är, men den är bra. Nu är det bra tis överallt. Det är vissa hål som har blivit riktigt, riktigt bra.
Grymt. I skymundan här under de här åren så har du ju startat upp någonting vi kallar för Willman Disc Golf.
Stämmer.
Vill du berätta lite mer om det? Vad är det för?
Grundidén har ju funnits länge. Att bolagisera discgolfen överlag bara. Det känns som att det är ett steg svensk discgolf överlag. Och då starta upp det här och kunna ta resor och man kan ta med prispengar. Man kan ha allting i ett företag istället. Det blir smidigare för arrangörerna. Det blir smidigare för mig.
På vilket sätt är det smidigare för spelaren?
Ja, men det är, du har allting på samma ställe. Du kan bokföra allting och säga att du spelar in 50 000 på ett år. Då får du ej swishpengar. Ja, kommer Skatteverket till slut och titta på det. Mm. Men får du då in det i ett bolag så kan du registrera det som inkomst istället.
Det här är en diskussion vi har varit inne mycket på i podden tidigare, både från arrangörens sida och även från spelarnas sida också. Det har varit lite fram och tillbaka med vart man vill och vad man tycker är relevant att lägga press på spelarna. Jag tror ju på den delen att är man på den nivån där du hör hemma och vill vara, så är det rätt väg att gå för att det blir smidigare. Om man slipper tjafsa. Sen vet jag inte om man ska be en MA4-spelare från Mickelträsk att starta bolag för att eventuellt ta emot lite pengar. Jag vet inte.
Nej.
Vad finns det för utmaningar med det upplägget, tror du? För någon som inte är inne i det sedan tidigare.
Nej, men det är lite knixigt att starta företag. Man måste ha koll på hur det fungerar från grunden och du måste veta vad du ska göra och absolut inte göra. Det är bara att hoppa rakt in i det och titta om det är någonting för den personen som vill göra det då.
Det är ju egentligen, så är det så här, tycker jag att det är ju ett systemfel i den svenska lagstiftningen rent krasst, tycker jag, som det är den som är orsaken till att spelare startar företag eller enskilda firmer eller aktiebolag eller vad man väljer att göra för att kunna ta emot prispengar. Jag tycker att det är för små summor i det stora hela för att man ska liksom, det är klart, på den är man på elitnivå som du är, Robin, då är det en annan sak, men jag tycker att liksom neråt sett så man tittar på C-tiers och sådär, och då känns det som att det är mycket jobb för en arrangör som vill betala ut prispengar för, och även för spelarna, för väldigt lite pengar. Så därför tycker jag att det är ett systemfel. Man ska liksom kanske, det hade varit bra om det fanns ett sätt att komma runt det här hos Skatteverket. Att nu får man väl ha 40 000 i skattefri inkomst per år eller något sånt. Men det går inte på elitnivå. Att är man duktig på elitnivå så är 40 000 ingenting. Det är ju liksom, kan ju vara 3 tävlingar så när det är klart. Så det är för lite. Men det är just också från arrangörshåll så är det också problematiskt oavsett. Alltså du kan ju omsätta rätt mycket pengar på en tävling som enskild arrangör. Alltså då behöver 40 000 kan vara ganska lite också. Så att det är ju, det är där problemen är, och får man skattmasen efter så då vet man ju att då kan man lika väl skaka galler en månad för att man har skrivit fel eller bockat i fel ruta eller vad det kan tänkas vara. Så att, systemet borde byggas om istället för att enskilda idrottare måste behöva starta företag och så. För som du säger Robin, det är inte liksom gjort i en handvändning bara att starta företag och att man får sitt kontonummer och bankgiro och postgiro och allt vad det är man ska ha. Sådär. Så att det är... Systemet borde byggas om och anpassas på ett bättre sätt än vad det är idag.
Ja, men jag håller med. Men en stor, alltså, man pratar smidighet, tycker jag att mot sina sponsorer så är det väldigt enkelt att sköta utbetalningar till exempel. Om man nu har, om man får tävlingar, eller du får resor eller du får avgifter, så är det väldigt enkelt att skicka in till dem och sen får man tillbaka det in i företaget. Det är också en väldigt smidig process för mig och för sponsorn.
Mm. Ja, du skickar ju en faktura egentligen bara. Och så betalar de den. Och så har du pengarna ganska per omgående. Så att på så sätt är det ju smidigt. Men att behöva skaffa företag för ett, kanske några få tävlingar per år som en del har. Bara, det känns lite så här... Känns lite väl hårt kan jag tycka. Men vi ska inte köra fast där. Men kul med företag. Och vad har du för framtidsvisioner just med det? Förutom att det underlättar för dig som spelare nu.
Ja, min vision är att kunna leva på det. Tidsnog så är det är den långsiktiga planen då. Men vi jobbar ganska mycket med att mot företag och till exempel företagsevent eller träningar eller clinics, eller så skickar vi ut infoblad om till exempel om after work till exempel. Och då kan man komma 10 personer från företaget, så visar man upp discgolfen och så kör vi partävling till exempel, eller om man vill spela singel, så har vi som ett företagspaket till lokala företag och runt omkring här i Dalarna.
Just det. Det är ju bra. Och ett bra sätt att det finns, för det där är ju någonting som man hör rätt ofta säga, men vad finns det att göra i den här stan, eller vad kan man göra för någonting? Och det är bra om man kan, som discgolfare vill man ju promota discgolfen liksom och lyfta fram den såklart. Så det är ju suveränt att du kan göra det också i bolaget så att säga.
Ja, men en stor positiv för just discgolf som idrott är att sporten kommer ju breddas extremt fort. Säg att vi har 30 företag på ett år och det är 20 personer i snitt på varje. Så är det väldigt många som får prova på sporten. Det är kanske några som fastnar, och det här kommer ju bli att man breddar nybörjarna. Man breddar själva grunden i sporten. Så jag tror att det är en jättebra grej för att få ut idrotten också.
Mm. Ja. Var är vi, Tommy, någonstans? Var ska vi ta vid?
Jag tänker fråga lite grann vad vi har att se fram emot från Robin Willman under 2023.
Ni kommer se en hungrig människa som är ganska målmedveten då. Och jag kommer tycka att det är kul igen att spela, och jag har rätt inställning till både träning och tävling. Och sen ska jag komma in med en helt nytt mindset till hur jag kommer i tävlingarna, och jag kommer förbereda mig betydligt bättre och Ja.
Det ser jag fram emot i alla fall. En fråga bara innan vi går in på lite lyssnarfrågor. Det har kommit in några stycken här som vi tänkte att vi skulle gå igenom. Vem tror du blir det stora utropstecknet på NPO-sidan i Sverige i år? Vi har, precis den här reaktionen var det jag var ute efter. För jag har varit väldigt oense och liksom svårt att hitta något specifikt namn så som kommer att göra sig ifrån.
Ja, det är jättesvårt som jag sa tidigare, att det är många som har legat, ja, men runt 9,50 någonstans, som har, ja, men tagit två steg till, kanske blivit sponsrade, börjat träna mycket mer på rätt sätt, som har klivit upp och blivit väldigt väldigt bra och kommer nog troligtvis kunna pika i år. Och det tror jag, det tycker jag är riktigt kul. Och det är svårt att säga, Hagge är alltid Hagge, så det, han kommer alltid leverera, så är det ju. Men det är ganska säkert och ganska enkelt svar.
Det var ett jävligt fegt svar.
Okej, okay. Men det var en kille i Örebro jag spelade med på sista STGPT:n där, som hette Elvis, som spelar för RPM Discs nu. Han var riktigt duktig, tycker jag. Så han kommer nog att blomma ut ännu mer i år.
Kul! Då kör vi lite lyssnarfrågor, tycker jag.
Okej, okay. Macke Hedblom. Hur har du kastat OB 3 gånger på hål 15 på Åsbo?
Vad hade gjort jag igår när vi spelade matchspel, Johan? Ja, men det gjorde jag igår när det stod, jag tror det stod 7-1 eller 7-2 till mig när vi gick in på hål 15. Så då kastade jag 3 OB, så då fick han att hålla mig.
Ja, det var ju bra.
Topp 3 diskar i vägen.
Glow 400 PA3.
Putter, för er som inte kan prodigy.
Ja, sen har jag hittat en liten ny kärlek.
Oj.
Ja, det här är, nu kommer kors i taket, i FX4.
Oj.
Ja.
Flippigt och mysigt.
Ja, alltså den är en riktig djungeldriver. Den är riktigt bra i trång skog, så det händer inte så mycket med den, är understabil, så den gick att laborera med ganska bra. Och sen FX2, det är de tre slöt.
Jag blir som så myssugen med en FX2 igen nu när du säger sådär. Var det ingen PA1 alltså?
PA1 har jag i vägen, har jag,
men det är ingen mer än så.
Inte i dagsläget. Ja, men jag är Archen, PA3, den är så versatile. Det finns så mycket i den att hämta den. Det går att göra det mesta med.
Du, drömbana att spela och favorithål som du har spelat?
Jag skulle vilja spela Smugglers Notch, där VM går i år. Den verkar riktigt riktigt kul, den banan. Och vad sa du sen? Favorithål som jag har spelat?
Ja.
Gud.
Det luktar som att vi ska till Tjeckien.
Ja, just det där. Där finns det en hel drös med fina hål. Men där är det ganska mycket öppet. Men vad ska jag säga då? Det var svårt. Men jag säger nog hål 3 Alvit.
Är det par 4 på 5?
Ja, par 4.
Vi behöver ta oss till Alenicke, det är bara så.
Ja, det ordnar vi snart.
Victor Nilsson frågar här, vad är din mest kontroversiella åsikt när det gäller discgolf?
Folk har för fula kläder på sig.
Det var egentligen min fråga på det här. Vem har den optimala klädstilen eller outfiten på inom svensk discgolf och även på proffstouren?
Ja, i USA tycker jag att det är Max.
Mm.
För att säga så. Och i Sverige, det blir fler och fler som skippar friluftsbyxorna och kängorna på banan.
Yes!
Men det är klart det ska vara skönt att ha sina tävlings- och träningskläder på sig. Men Tommy, du letar ju bara efter att jag ska säga dig. Det är ju där du letar efter.
Verkligen inte. Jag kan inte bära upp det här. Alltså, jag ser ut som en tjomme bara. Oavsett om jag kan ha världens snyggaste kläder på mig, men jag kan inte bära upp det. Det är det som är problemet.
Men i Sverige vet jag faktiskt inte. Det är jättesvårt. Ja, det... Ja, men då säger jag Tommy Bäcker då. Fast.
Ni hörde honom.
Jag orkar inte. Jag hade önskat att du skulle ha sagt någon spelare med hoodie eller någonting. Så han hade fått gå i taket.
Åh, nej.
Det finns många i Sverige som är där ute som är riktigt, riktigt bra också när det gäller
det. Det är väldigt många.
Och vi går ju mot... Vi har pratat om det här lite grann tidigare också. Men visst, det har varit en kul grej att klankat ner på att folk inte kan klä sig och hur man bör ha en klädkod eller inte inom discgolf. Det är som en diskussion som alltid kommer vara på tapeten. Det som jag tycker framförallt är att folk hittar någonstans, precis som du är inne på Robin, någonting som är bekvämt men som ändå ser respektabelt ut och acceptabelt ut på banan. Medan vi representerar ändå antingen en klubb, oss själva eller åtminstone sporten när vi är på tävlingar. Och ju högre upp, desto mer media, desto fler sponsorer som kommer vara i närheten. Då behöver det någonstans finnas en, åtminstone en fingervisning på vad som är okej att bära och inte. Och sen om det är vandringsbyxor och kängor, ja men då får det vara det framöver. Men frågar man mig så är det inte det.
Vi hade en serb på EM i Kroatien 2018. Han kom i ett bomullslinne till 10-1.
Jag känner att Serbien kanske inte har världsledande discgolfare på klädsidan.
Nej.
Nej, det är det. Nej, linnet får man skippa om man spelar MPO.
Det får man inte ha heller.
Nej, precis.
Nej.
Men du, har vi missat någonting? Ja, det har vi. Vi har en giveaway.
Fast vi hade väl fått någon fråga i DM också, va?
Har du fått det? Ja, men då kan du ta den. För jag har inte.
Jag tror jag. Så jag kolla. Vi ska se vars vi hade den. Det hade kommit någon. Folk, jag förstår inte varför folk skickar DM för.
Där.
Här. Vad ser du som din största utmaning den här säsongen?
Det är att hitta tillbaka rent mentalt. Att hitta tillbaka till glädjen och hitta tillbaka till sporten och viljan att bli bättre. Jag tror att det kommer vara det har varit under de senaste åren den svåraste delen att hitta motivationen. Så jag tror att det kommer vara det är svårt att hitta just det till tävlingen.
Vad kommer du ta för hjälp för att hitta?
Nej, men jag kommer prata med Jenny som kommer få hitta några delar i min hjärna som inte jag vet om att de finns ens. Nej, men jag tycker att det är viktigt att prata med. Jag tror också att det är ett steg i rätt riktning att ta in en sån mental coach som hjälper dig att hitta sig själv. Och hitta sig själv hur man ska träna och vad man ska tänka på och hur man går vidare.
Mm. Låter som fina ord.
Nej, men det ligger mycket i det. Kastar jag ett kast i träd så kan jag inte göra om det. Kan inte få det ogjort. Så. Då lär man lägga det bakom sig. Och den delen är jättesvårt tycker jag.
Det är den.
Det kan ju låta väldigt klyschigt. Liksom, men det är ju oftast klyschorna som är det rätta. Liksom. Det som stämmer in. Det är klyschor av en anledning. Ja, men du, vi kan... sätta punkt för det där om inte du har något annat att tillägga, Robin. Så...
Nej, men stort tack till allt ni gör för svensk discgolf, både utanför och i poddvärlden, så att säga. Det uppskattas.
Ja, för Robin lyssnar på varje avsnitt så att han vet exakt vad vi gör för svensk discgolf.
Men jag har varit dålig senaste tiden att lyssna, men under första 2 åren så var det min mest lyssnade podd.
Det tackar vi för. Och då vet vi, Niklas, vi har en resa att göra tillbaka vi också. Men för att ragga lite lyssnare då, så kanske vi ska annonsera en giveaway, Robin, eller vad? Vi brukar göra det när du är med. Vad har vi att bjuda på? Ja,
det är konstigt att det alltid blir så till slut.
Ja.
Nej, men jag har ett gäng signaturdiska kvar från förra året som jag tänkte vi kan ge bort ett gäng med lite kedja ut. Kan man kalla det merch? Kan man kalla det?
Ja, vi skickar med några patch också. Så ja, är vi inte helt låtlösa från våran sida heller.
Nej, det är bra.
Så det blir bra. Men ni får instruktioner och sådär på Instagram precis som vanligt i samband med det här inlägget till det här avsnittet. I övrigt, Nicke, så kan du väl ta oss ut det här avsnittet, och så tackar vi Robin för att han ville vara med och dela med sig, och önskar stor lycka till inför säsongen 2023.
Tack själva.
Ja, först och främst tack Robin såklart. Tack alla ni som lyssnar, Patreons, Emil och Marcus för jinglar och grafik. Tack Tommy för att du är den där, och puss och kram. Vi hörs igen nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.